Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna alla våra kära lyssnare på Sektpodden. Vi är igång igen med en ny säsong. Vi har haft årsskifte, det är 2020. Och det känns väldigt spännande att få fortsätta, eller hur Rigmor?
Alltså vi känner oss ju både inspirerade och uppmuntrade av att många har velat lyssna på oss.
Mm. Jätteroligt, och vi tycker fortfarande att det här är ett jätteviktigt ämne att prata om, och vi får det bekräftat från mejl och meddelanden och hälsningar där vi förstår att det också är någonting som är viktigt för människor och av intresse för folk att få lära sig mer om. Så det vi...
Alltså vi ska ju spela in nu några Q&A, frågor och svar, kommentarer. Men först idag nu så tänkte ju vi ägna hela det här avsnittet åt vad då?
Ja, åt den kommande rättegången som nu startar i januari. Och vi tänkte gå igenom den så att det inte bara är en rättegång i största allmänhet vi pratar om, utan vad det är för någonting. Vill du börja, Rigmor, och berätta lite grann?
Ja, alltså,
det vi har framför oss.
Ja, det vi har framför oss är ju på något sätt en epilog. Det är en församling som spårade ur, och det ledde till katastrofen, tragedin, den 10 januari 2004 med mord och mordförsök och de rättegångarna. När,
i Knutby.
I Knutby, precis. Mm. Och sen ville församlingen, som vi ju kallar sekten i Knutby, påskina att i och med att en pastor var dömd och borta, och den kvinnan som hade blivit manipulerad till att utföra de här gärningarna, hon var dömd till sjukvård, rättspsykiatrisk vård, så skulle allt ha varit normalt. Mm. Och nu slår det tillbaka en gång för alla. Församlingen är delagd. Och nu kommer rättegången med samhällets, alltså, kliniskt strikta juridiska instrument att gå in och skala av. Vad hände? Mm. Jag tror att man har utgått från de två sista åren som församlingen fanns.
Mm. Precis. Och det ska ju sägas om det att det är... eller för jag kan säga för min egen del att det känns... På ett sätt så känns det skönt, känns som en lättnad att äntligen så har samhället gått in. Det är någon slags upplösning, något slut. Han hoppas upp allt det här, att vi får komma vidare. Men det är också med smärta och sorg som man går in i den här rättegången, därför att det är så många människor som har blivit så drabbade, och det kommer väldigt tydligt. Och vi skulle också säga att när vi går igenom den här, vi utgår ju från förundersökningen och kommer förklara den, så är det ju, det blir väldigt kliniskt när man läser och när man pratar om det, men det är allt annat än så, därför att det är mina vänner, det är människor som har varit utsatta, och det är med smärta och med sorg, det är tungt att också tala om det här och läsa de här åtalspunkterna och så vidare.
Det vill jag säga. Ja, det har ju blivit mina vänner i hög grad, de flesta också som har varit med och som kommer att vara inblandade i den här. Du Emma, kommer du att närvara vid tingsrätten i Uppsala?
Alltså min önskan är att kunna vara med första dagen. Sen har jag ett jobb som gör att jag kommer inte kunna närvara mer än så. Men jag vill vara med någon gång i alla fall. Möta de här människorna. Kanske en sista gång.
Då kommer vi att ses.
Blir det för dig på scen?
Jo, för mig blir det så att jag kommer att finnas där och rapportera. Mm. Och jag har ett avtal med en av tv-kanalerna. Så jag kommer att finnas på plats. Och då tänkte jag också att det ska vi rapportera från här i podden förstås. Mm. Och reflektera över, och då kan jag återge till dig vad jag har varit med om och vad jag har sett. Och kanske intervjua personer som kommer att finnas där. Mm. Och
det kommer vi att få glädje av i podden, så vi får liksom följa processen.
Det kommer vi att göra.
Och det känns ju väldigt intressant. Men också lite bävande. Okej, vi kommer ju gå igenom lite grann nu då, den här inför den här rättegången, vad den handlar om. Och vi kan ju säga från början att vi kommer att använda lite namn på de här olika som finns med i rättegången. Mm. Vi har valt att inte använda namn på någon från och med nu. Dels för att vi känner att vi vet inte utgången än. Dels av respekt för de inblandade. Både de som är inblandade, deras anhöriga och människor runt omkring. Och också av respekt för att det här är inga lätta frågor åt något håll.
Verkligen inte. Mm. Och det är ju ett ovanligt rättsfall på det sättet att många av de här misstänkta brotten, de här åtalen, har skett i det som för medlemmarna var i Guds namn. Mm. Så därför är det en sån komplex historia och bakgrund. Och det som de tilltalade, som det kallas när man är åtalad då, det som någon tilltalade har gjort sig skyldiga till och det som målsägarna har fått utstå och som vittnena kan berätta om. Det är väldigt annorlunda än vad det brukar vara. Jag har följt ett antal rättegångar. Jag har till och med en rätt så lång blogg som ligger ute, som Marianne Arne och jag gjorde tillsammans vid en rättegång i Attunda i samband med det som kallats Da Costa-fallet. Mm. Så att rättssamhället och gränsen i mitt yrke mellan det som är friskt och rätt och liksom socialt riktigt, rättvist. Mm. Och det som är fel, kriminellt, men kanske också beror på psykisk sjukdom eller psykisk störning eller någonting. Så det gränssnittet har varit så intressant för mig, och jag har under mitt långa arbetsliv arbetat med också patienter och klienter som har varit både misstänkta och dömda för allvarliga brott. Mm.
Och den vinklingen är viktig också att ha.
Jag tänkte till exempel något som många inte känner till kanske. Det var att förr i tiden så talade man mycket om, är den här personen trovärdig? Mm. Och det har man egentligen, det begreppet har man gått ifrån idag. Om man lyssnar till exempel, som jag har gjort, på professorn i vittnespsykologi i Göteborg, han heter Per-Anders Granhag, så beskriver han att det som förr var, alltså hade man borgmästaren eller prästen eller fabrikören eller doktorn eller skolläraren, så var den trovärdig. Men en minderårig eller en person med psykisk ohälsa eller någon som var arbetslös kanske, nej, det, eller missbrukare, nej, det var inget att räkna med. Men idag vänder man sig istället och bedömer om en utsaga är tillförlitlig. Mm. För det visar sig att även betrodda människor kan narras. Mm. Så att man bedömer om det som sägs är tillförlitligt. Och då finns det vissa kriterier på vad. Vill du höra det? Tror du det är intressant?
Gärna. Och jag tänker också om vi just i det här fallet så kommer det vara väldigt mycket vittnesmålen som det hänger på, som jag har förstått i alla fall, därför att det är mycket ord mot ord. Det finns inte så mycket klinisk bevisning liksom att tillgå, utan här är det
teknisk människors bevisning,
teknisk bevisning, precis, utan här är det människors upplevelser och minnen av saker och ting, och därför så är ju det här intressant. Så gärna, vad har vi för...
Jo, men det är 7 kriterier som man menar i modern vittnespsykologi man ska ta hänsyn till. Mm. Och det som är bra då, det är väl att när jag lyssnade på den här föreläsningen eller dragningen som professor Granhag gjorde, så var det i Högsta domstolen, och det var egentligen bara ett kriterium som inte längre gäller, men som man hade använt hittills i Högsta domstolen och inom juridiken. Ett, utsagans detaljrikedom. Det stöder tillförlitligheten. Om man kan ge detaljer, att det inte bara är något diffust allmänt man säger. Dels hur lång själva utsagan är. Alltså hur lång den berättelsen är. Dels om den här berättelsen är konstant över tid. Så att om man frågar samma person senare, så har han eller hon inte ändrat. Det är också talar för att det är tillförlitligt. Sen klarheten, den språkliga klarheten, går att förstå vad personen berättar. Och för det femte, är berättelsen sammanhängande? Att det inte bara är hit eller dit eller rörigt, utan att det hänger ihop. Och sen 6 då, den här personens allmänna trovärdighet. Det är klart att på det viset så är en trovärdig människa en som inte brukar ljuga och som i andra avseenden har varit att lita på, så är det ett kriterium också. Mm. Det 7 kriteriet då, det är om berättelsen har det självupplevdas prägel. Det är ett kriterium som inte har stöd i modern forskning. Men tidigare har man pratat om det självupplevdas prägel. Okay. Men det har visat sig inte stämmer.
Det har man tagit bort.
Det ska inte beaktas på det sättet man har gjort. Men de andra 6 kriterierna kommer rätten då.
Så det är det här man kommer att titta på?
Det kommer man att utgå ifrån.
Mm.
Och då kan man ju säga så här att ja, men... Är det rätt att tala om det? För då kan ju den som tänker ljuga i rätten.
Ja, jag skulle säga det. Alltså, kan man, ja, men du som är psykoterapeut och jobbar med människor och möter, du måste ju möta väldigt många människor som säger både sanning och lögn. Och hur kan man se på en människa om man ljuger?
Och det har man ju trott.
Ja, tittar man på film så vet man ju att det kan man ju se. Och man har ju en massa olika sätt.
Och det är tårarna och det är den flackande blick. Och det är den darrande,
de nervösa rösten. Händerna i knät. Hur är det egentligen då?
Inget av det
gäller.
Okay. Inget av det ska man bry sig om. Alltså det går inte att se om en person ljuger, och det har man verkligen gjort experimentellt och visat att det går inte. Utan det man ska göra är att lyssna och så dokumentera det som sägs. Och sen jämföra med vad samma person har sagt tidigare. Och sen om det finns teknisk bevisning eller andra fakta utifrån och andra vittnesmål, så det är det som gör att bilden klarnar av vad som verkligen har inträffat.
Men det måste ju vara svårt att bortse från en människas, ja, men om vi säger nu då, tårar eller mimik eller de här sakerna. Och det måste ju vara utmaningen för de här som ska lyssna, nämndemännen, att kunna bortse från det och bara väldigt kliniskt se på det här.
Ja, så är det. Det är svårt, för vi människor är sociala varelser. Ja. Och ett vädjande och sympatiskt, oskuldsfullt uttryck och beteende, det väcker känslor av att man vill hjälpa till och ge stöd och så vidare.
Mm. Mm.
Så då gäller det just titta inte, utan lyssna utan hålla, efter fakta.
Hålla
vem som ler och vem som ser säker ut och vem som tittar lugnt och tryggt. Det kan lika bra vara någon som är riktigt skicklig på att manipulera sin omgivning.
Mm. Mm. Intressant. Ha, men om vi ska gå tillbaka till rättegången så är det ju 3 stycken som är åtalade. Vi har för det första så har vi ju då som vi kommer att kalla den kvinnliga ledaren.
Mm.
Och det är den kvinna som i pressen har kallats för Kristi brud. Men vi väljer att kalla den för den kvinnliga ledaren.
Ja.
Och sen har vi pastor 1.
2 manliga pastorer.
Ja, 1 och 2.
Ja.
Där 1 är, hur ska vi förklara honom?
Hur ska vi förklara pastor 1? Det är, han är tilltalad för misstänkt sexuellt utnyttjande av en person i beroendeställning.
Mm. Och det var också den pastor som har omnämnts som den som stod närmast den kvinnliga ledaren i de här sista åren.
Ja.
Kan man väl också säga. Mm. Och pastor nummer 2.
Och pastor nummer 2, vem är han?
Ja, kan ju jag säga att det är min man.
Ja. Som,
även om vi inte säger hans namn nu då.
Ja.
Och han var föreståndare de sista åren i församlingen.
Mm. Vi ska också säga det att polisens förundersökningsprotokoll som vi har gått igenom väldigt noggrant. Mm. Det är inte det som kommer att vara utslagsgivande utan det är till stöd för både de tilltalade och deras advokater och åklagaren och så vidare. Men i svensk rättspraxis så kommer det att vara det som blir sagt i rättssalen. Det är det man dömer på. Det är det som utspelar sig. Så att det är ett dramatiskt skeende vi kommer att få vara med om när den här märkliga parallellvärlden som de tilltalade och målsägarna har befunnit sig i tillsammans nu har brustit som en bubbla.
Mm.
Och i askan och ruinerna av de tankebyggnader som man utgick från och som gjorde att de här brotten blev i askan för det så tittar vi nu med klara strålkastare och juridiska instrument in. Och bland annat var ju ett av de begrepp som hela tiden återkom och användes i Knutby Philadelphia, det var ju att vara rätt, att vara fel. Och det betydde någonting helt annat än för oss som fanns utanför.
Mm.
Och det som händer nu tycker jag är så intressant då, därför att nu kommer samhällets, vi vanliga, och kommer in och talar om det här var fel.
Mm.
Det här var kanske inte rätt men ändå okej.
Mm.
Men rätt och fel får sin vanliga betydelse igen för de som har levt i Knutby Philadelphia.
Mm. Ja, och jag vet inte om jag ska försöka förklara rätt och fel i Knutbyspråket. Det känns nästan lite svårt så här kort, men om man ska, så handlar det om att vara rätt i den världen, handlar det om att vara rätt i den ledares ögon som på något sätt var den högsta i det sammanhang man var. Där den ytterst var den kvinnliga ledaren som fanns och de som fanns runt omkring henne. Och man var rätt i deras och hennes ögon, så var man rätt. Och var man fel, då var man fel i deras ögon och blev därmed fel. Och det fanns liksom vad det innebar, begreppen liksom inom ramarna för det här, det kunde skifta.
Det skiftade hela tiden. Mm. Och det var det som gjorde att det blev så motsägelsefullt och så förvirrande.
Mm.
Och att man blev så beroende, för man kunde aldrig gå från några regler. Mm. Det fanns inga bestående rätt och fel som det är i lagboken eller för den delen i Bibeln.
Mm.
10 Guds bud, den gyllene regeln.
Mm.
Ja, men det, där står det tydligt sagt vad som är rätt och vad som är fel.
Och det kommer vi märka när vi går igenom det här, att det är inte, tror jag, att under den här rättegången, att det kommer inte vara så enkelt att förstå, just utifrån att de här begreppen är så rörliga inom den här världen, så kan vi säga. Och sen har vi ju målsägare. Och de är sammanlagt 6 stycken och vi kommer att benämna dem som målsägare 1, 2, 3, 4, 5, 6 helt enkelt.
Ja. Mm. Hur många av dem är kvinnor och hur många av dem är män?
5 utav dem är kvinnor och en är man. Ska vi helt enkelt gå igenom vad som...
Låt oss göra det.
Och som sagt, vad det här låter... jag kan känna själv att det kanske låter lite väl kliniskt att läsa upp det här. Och jag vill säga det, att det är inte någonting som jag lättvindigt läser. Eller vi lättvindigt läser. Men det här är det som står. Och det är det här som är åtalspunkterna. Så vi har målsägande nummer ett. Där då den kvinnliga ledaren står åtalad. Och då finns det, är det fyra olika punkter, gärningar, som man då har tagit upp. Där ett är misshandel i badrummet genom att bita henne i ansiktet, vilket orsakat smärta, svullnad och blånad. Två, misshandel i rosa etagerummet genom att sparka henne i magen, vilket orsakat smärta. Tre, misshandel i badrummet genom att ta ett grepp om hennes huvud och dunka, slå det mot en vägg upprepade gånger, vilket orsakat smärta och svullnad. Fyra, misshandel i badrummet genom att sticka, hugga en gaffel i hennes hand, vilket orsakade smärta och rodnad.
Då kan jag läsa nästa målsägare, nummer två, också en kvinna. Och det är samma person, den kvinnliga ledaren, som är tilltalad för det här. Det är fem punkter. Ett, misshandel i juni-juli 2015 i Blackpool i Lancaster i Storbritannien. Genom att utdela flera slag mot hennes huvud med en hårborste och dra henne i håret, vilket orsakat smärta. Två, misshandel i hallen i den kvinnliga ledarens bostad i Gränsta i Uppsala kommun. Genom att ta ett grepp om hennes huvud och dunka, slå det mot ett skåp upprepade gånger, vilket orsakat smärta, svullnad och blödning. 3. Misshandel i trädgården till den kvinnliga ledarens bostad i Gränsta. Genom att slå flera slag mot hennes ansikte med en flugsmälla. 4. Misshandel i den kvinnliga ledarens bostad i Gränsta genom att ta tag om hennes hår och dra det med sådan kraft att en ansamling hårstrån lossnade, vilket även orsakat smärta. Och 5. Misshandel i den kvinnliga ledarens bostad i Gränsta genom att slå henne upprepade gånger med knytnävar mot brösten, vilket orsakat smärta och blåmärken.
Precis. Och som sagt, återigen, det här är inte ingenting vi läser lättvindigt, men vi läser det. Sen har vi målsägande 3. Det är samma som åtalar där, kvinnliga ledaren, där gärningen är då misshandel den 25-26 september 2016 i Tadoussac inom delstaten Quebec i Kanada. Genom att slå henne i ansiktet med öppen hand, klösa henne över kroppen, bita henne i nacken och slita hennes hår, vilket orsakat smärta, rodnad och avslitna hårstrån. Misshandel under tiden, alltså nummer 2, misshandel under tiden 26-30 september 2016 i Montreal inom delstaten Quebec i Kanada, genom att slita hennes hår och slå henne med flera slag med öppen hand, vilket orsakat smärta.
Och så är det den fjärde målsägaren då. Det är samma person som är tilltalad, den kvinnliga ledaren. Här är det en gärning det är fråga om. Den kvinnliga ledaren har uppsåtligen misshandlat målsägare 4 genom att dra henne i håret så att det lossnat en ansamling hår, vilket även orsakat smärta.
Sen har vi målsägande nummer 5, där det är en gärning och det är samma som åtalar den kvinnliga ledaren. Där den kvinnliga ledaren har uppsåtligen misshandlat målsägande nummer 5 genom att ha ner henne på golvet och hoppa, stampa på hennes kropp, vilket orsakat smärta och ömhet. Det hände i mars 2016 i köket i den åtalades bostad i Gränsta, Uppsala kommun.
Och så har vi målsägare nummer 6, en man. Det är samma person som är tilltalad, den kvinnliga ledaren. Gärningen är den kvinnliga ledaren har uppsåtligen misshandlat målsägare 6 genom att slå honom flera gånger med öppen hand i ansiktet, vilket orsakat smärta, svullnad och näsblod.
Mm. Sen har vi målsägare nummer 6 igen. Och nu är det inte längre den kvinnliga ledaren som är den åtalade, utan det är pastor nummer 2. Där gärningen är misshandlad genom att slå honom flera gånger i ansiktet med öppen hand samt därefter utdela slag med knuten hand mot hans kropp, vilket orsakat smärta och svullnad i ansiktet samt smärta i bröstet. 2, olaga tvång genom att trycka ner honom på marken samt med ett grepp om hans hår tvinga honom att krypa en sträcka om i vart fall 10 meter. Greppet om hans hår har orsakat smärta.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Sen har vi målsägare nummer 5 och den tilltalade är pastor nummer 1. Och gärningen beskrivs så här. Pastor nummer 1 har uppsåtligen sexuellt utnyttjat målsägare 5 som då var 17 år och stod i en beroendeställning till honom. Han har som pastor i en församling där målsägare 5 varit medlem allvarligt missbrukat den beroendeställning som målsägare 5 stått i gentemot honom för att genomföra samlag med henne vid ett tillfälle i september 2015 samt därutöver med samlag jämförbara handlingar vid flera tillfällen under tiden 1 augusti till 30 september 2015 i Gränsta i Uppsala kommun. Pastor nummer 1 utnyttjade sin särställning i ett trossamfund samt målsägare 5:s ungdom och utsatthet.
Precis. Vi ska ju vara noggrann med att säga att det här är ingenting som är färdigt på något sätt. Det finns inga domar fällda, utan det här är någonting vi kommer att få se vad det blir utav det. Noggrann med att säga det.
Ja, det här är rättegångens, det är vad huvudförhandlingarna kommer att handla om.
Mm.
Men vi kan faktiskt berätta också vilka dagar som det gäller som det här kommer att
precis
ske. Så att den första dagen, det är den tisdagen den 14 januari.
Mm.
Och dag 2, det är nästa dag, det är onsdagen den 15 januari. Och sen fortsätter det dag 3, torsdagen den 16 januari. Sen fortsätter dag 4, måndagen den 20 januari. Och dag 5, onsdagen den 22 januari och dag 6 är torsdagen den 23 januari. Dag 7, det blir måndag 27 januari. Och dag 8 är en tisdag den 28 januari. Och dag 9 är torsdagen den 30 januari 2020. Och dag 10 är den 3 februari, en måndag 2020. Och dag 11 är den 4 februari. Det är en tisdag och då sker slutanföranden. Och sen finns det en reservdag den 12 dagen som är utsatt i onsdag den 12 februari 2020.
Och vi har ju som vår tanke är att följa det här. Sen i vilken utsträckning och vad det blir, det får vi väl lite grann se. Det beror på vad som händer och vad som sker under dagarna.
Så måste det bli.
Ja, precis.
Jag tänkte att det är ju några teman som vi har berört när vi har pratat i första hand om Knutby och sektförhållanden, missförhållanden där, men också som har hjälpt i andra typer av sektlika miljöer. Och då framkommer det här till exempel i polisens förundersökningsprotokoll berättelse som verkligen illustrerar normaliseringsprocessen.
Mm.
Barnmisshandel är omnämnd. Den omvända tystnadsplikten där liksom de som är underordnade inte törs berätta vad de som är överordnade gör och säger.
Mm.
Det är också så att de som har blivit misshandlade, de har försökt dölja sina svullnader, sina sår, sina blåmärken, till exempel målsägare 6. Därför att om den som hade orsakat de här skadorna ser, så tas det som att man är upprorisk och ifrågasätter den kvinnliga ledarens ageranden.
Mm. Precis. Ja, och det är ju väldigt... Jag kan ju säga, när jag läser det här så är det är jobbigt att läsa det. Det är, för jag känner, även om inte jag har varit del i de här misshandelstillfällena, jag var inte närvarande, har inte sett det, men jag känner ju igen allting runt omkring.
Ja.
Det du beskriver är ju någonting som jag idag ser, kan se tillbaka på och se normaliseringsprocessen, eller det här som du säger, det här passiva, att man låter någonting ske som man nu efterhand förstår var så fel. Men i den här, både i normaliseringsprocessen där någonting som är så fel har blivit normalt, men också det här att man blir så stressad av allt som sker så att man blir till slut passiv och paralyserad. Man klarar inte av att ta sig därifrån eller säga nej.
Nej. Man kan varken fly eller fightas i sist försvar.
Mm.
Fight-flight-mekanismen slås ut.
Mm.
Kvar finns den här förlamande passiva uppgivenheten som är den ultimata stressreaktionen, där vi också vet att det blir skador. Det är som en nära döden upplevelse som en människa går igenom när man befinner sig i den utsattheten. Mm. Jag undrar, Emma, om jag citerar lite ur polisens förundersökningsprotokoll, några exempel på normaliseringsprocessen och den omvända tystnadsplikten, och så kan, om du vill kommentera hur du känner igen det.
Mm.
Normaliseringsprocessen, Emma, det har ju vi återkommit till gång på gång. Mm. Så att för våra lyssnare, om jag frågar dig, hur förstår du den processen idag? Hur skulle du beskriva vad du tänker är normaliseringsprocessen?
Ja, alltså för det första så har den varit viktig för mig att förstå, eller försöka förstå vad som skedde under alla dessa år. För mig, om man väldigt enkelt sett, så är normaliseringsprocessen en förklaring till hur någonting som kan vara så otroligt skevt under lång tid, när det sakta förändras. Någonting som är normalt från början sakta förändras till någonting som blir väldigt skevt och fel, plötsligt blir normalt.
Mm.
Och att det här går långsamt under lång tid, eller åtminstone i Knutby, så jag menar, vi pratar åtminstone för min del så var jag det 20 års tid, och hade jag varit med om det som jag var med om de sista 5 åren i början, så hade jag ju förmodligen reagerat, men det här var ingenting som jag såg då, utan som förändrades under tid. Jag tror inte att man kan aldrig, om det nu går att förstå Knutby, men man kan i alla fall inte, om man hoppar in i den här rättegången till exempel och ska försöka förstå de här konstiga sakerna som har hänt, så måste man ha med sig den här normaliseringsprocessen. För det är precis det som jag tror har skett. För om man går rakt in i de sista åren som beskrivs i rättegången, så är ju allting helt vrickat och sjukt och det verkar helt konstigt. Och hur kan man gå med på någonting sånt? Och då måste man ha med sig just det här, att det här är människor som har levt under det här, levt i någonting i många, många år som från början inte var så här. Och som sakta förvandlades till någonting som blev väldigt, väldigt skevt och till slut slog över. Och det vi ser rättegången är på något sätt ytterligheterna av alltihopa under den sista tiden. Även om tendenserna fanns.
Så att om jag sammanfattar de här liksom komponenterna, det är ju Eva Lundgren som skapade begreppet först, normaliseringsprocessen. Hon är ju professor i sociologi och har också intresserat sig så mycket för Knutby och skrivit en bok om Knutby och haft en lång intervjuserie med Helge Fossmo.
Mm.
Men en komponent är ju kontrollen. Och det innebär att man låter den här överordnade, den som hamnar i den överordnade positionen, få insyn i precis allting.
Mm.
Jag får inte ha något privatliv, jag får inte ha någon integritet. Och eftersom det kan bli bråk om allting, så börjar man liksom släcka ner frivilligt sina egna initiativ. Så man blir mer och mer initiativlös.
Mm.
Och den anpassningen, och sen det viktiga är ju att det här våldet, psykiska våldet eller fysiska våldet, är så oförutsägbart.
Mm.
Så ibland är den här personen på gott humör. Mm. Och då är samma sak kul och uppmuntras.
Mm.
Som i ett annat läge, när den här personen är på dåligt humör, så slår det till ordentligt.
Mm.
Och då är det någonting hemskt och oförlåtligt.
Mm.
Och det tredje komponenten, det är ju att det är ju inte ett helvete hela tiden.
Mm.
Utan just därför att det är så otäckt med våldet, så blir lättnaden så stor när det liksom är, när det känns bra.
Mm.
Och då kan den lättnaden bli så stor som man, alltså man nästan blir berusad av lättnad bara.
Mm.
Om jag säger de tre komponenterna, vad tänker du då?
Nej, men det, jag känner igen det väl. Och både det här oförutsägbara som är så otäckt och som också trappades upp under tiden. Och som man liksom på något sätt till slut nästan inte vet vilket ben man ska stå på för att det ska bli rätt i stunden. För man vet inte till slut vad som är rätt och vad som är fel, som vi pratat om förut då, utifrån de här begreppen också. Men sen också det här som du säger med att det är inte ett helvete hela tiden. Utan de där stunderna som då, alltså jag brukar tänka ibland så här, att om någon håller strypgrepp om mig och så det är ju fruktansvärt, men sen när man släpper och får luft, då är det som att man bara, nu känns allting bra igen.
Mm.
Som att man får liv liksom. Och så, det kändes ju som att man gick ibland så, i perioder så var man nästan som man fick strypgrepp om halsen, rent billigt talat, och sen så släpptes det där greppet och så sa alla att nu var det bra, och då blir man nästan lite euforiskt lycklig, eller inte lite, utan jag kan minnas gånger man gick hem på kvällen på rosa moln för att man var så fantastiskt lycklig och tänkte att det finns ingen som är så lycklig som jag, därför att det hade varit en bra kväll.
Mm.
Och jag har tänkt på det, för man har ju hört om människor som har varit i destruktiva förhållanden där man till slut, jag menar om det handlar om en kvinna och en man där mannen är den som har misshandlat då, och kvinnan i fråga lagar mat och han inte säger att maten är äcklig, så är det nog, och hon blir helt lycklig över att han är det är som att få den bästa presenten. Lite grann så att och det är ju ingenting som sker med en gång, utan återigen normaliseringsprocessen. Och det kan jag ju känna igen.
Till alla som befinner sig i någonting som påminner om det här som du har beskrivit, så har jag ett råd. Mm. Jag tror alla har som har sett det på nära håll. Och det är hoppet om att det ska bli bättre.
Mm.
Alltså det ska man ge upp.
Mm.
Ge upp det direkt, för det blir inte bättre. Det är faktiskt till och med så att aggressionen är tillvänjande, både för den som utövar våldet, men också för den som blir slagen. Alltså jag har träffat kvinnor som har sagt att ja, men nu har jag fått hjälp och jag har bott i skyddat boende. Och sen blev jag tillsammans med den här jättesnälla mannen liksom, och tryggheten och så vidare. Men det hände ju ingenting. Det hände ju ingenting längre. Jag har tråkigt. Så att det finns ett konstigt sug in i det här stora ständiga stresstillståndet även hos den. Och det här är ju också ett fenomen som vi ser i psykiatrin och psykoterapin, att den som har varit utsatt kan söka sig eller hamna hos en ny partner som behandlar henne eller honom lika illa.
Att man blir beroende av den där höga stressnivån nästan.
Ja, precis. Adrenalin junk.
Ja.
Men jag tänkte så här, om jag får jag ta och läsa några korta exempel på normaliseringsprocessen i den här förundersökningen. Det första exemplet, det kan man hitta på sidan 16, och det är pastor 2 som berättar här. När målsägare 3 förstod vad som hade hänt och att den kvinnliga ledaren hade slitit loss så mycket hår som hade lossnat från henne, då samlade hon snabbt ihop håret och sprang och slängde det för att den kvinnliga ledaren inte skulle se. För den kultur som formats kring den kvinnliga ledaren som Kristi brud, så är vi präglade av att det är så synd om den kvinnliga ledaren efter att ha behövt slå någon av medlemmarna.
Ja.
Alltså det är synd om hon som har behövt slå. Mm. Så man måste ta bort hårtussarna som hon har slitit av.
Mm.
För att det är ju så synd om henne att jag är så dålig så att hon måste göra så här mot mig.
Och det är det här jag menar med att man måste komma ihåg att det här är lång tid. Det är verkligen en normaliseringsprocess som har skett. Och läser man upp det här och bara går rakt in i det, så låter det helt vrickat. Men om man tar med sig att det här handlar om en lång tid och hur det har blivit någonting som är så fullständigt vanvettigt att göra, blir till någonting som att man till och med skyddar den som har utsatt den.
Ett annat exempel som flera förresten har berättat med mig, för mig om, men här kan man läsa om det på sidan 18 i förundersökningsprotokollet. De här 12 som stod närmast den kvinnliga ledaren och som kallade sig själva för bordet, de kunde ge varandra örfilar lite då och då som bestraffningar. Och det var i enlighet med att det var liksom införstått och kutym att de gjorde så mot varandra för att uppnå frid.
Ja, alltså det här är ju någonting som jag har inte varit med i det här. Och det låter ju helt befängt. Men återigen så handlar det här om någonting som har blivit, som har dragit iväg i, och blivit. Och jag menar, ingen av dem som idag som var där ser ju tillbaka på det som någonting normalt.
Nej, nej, nej.
Men då var det det.
Ja, då var det det.
Det var deras normala...
Ja. Man måste slå för att uppnå lugn och frid inom sig. Så skulle man slå, och man hjälpte varandra med misshandeln.
Och även om man inte tyckte att det var någonting som var normalt, så vågade man inte säga någonting heller.
Nej, det är också sant.
Ja, så att,
som du brukar säga, att vi trodde inte på oss själva, kanske inte ens på ledarna, men vi trodde på varandra. Jag tänkte ta ett exempel till, och här är det målsägare 2 som har blivit misshandlad av den kvinnliga ledaren. Och så berättar hon här då, målsägare 2 tog emot slagen utan att ge någon reaktion med kroppen. Hon kämpade för att inte reagera.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag tänker återigen på det som du läste första gången, första utdraget där, om att man liksom inte vill att det blir, att det är ens eget fel, och om jag kämpar emot eller så gör jag, då drabbar det den som faktiskt utsätter mig, för att då gör jag det som om jag liksom,
då gör jag fel.
Ja, precis. Och att man, och jag tänker också på det här som pratas så mycket om nu mer än när vi pratar med sexuellt våld, att man blir paralyserad återigen eller man blir passiv. Och det gäller ju även fysiskt våld, att man faktiskt blir passiv.
Ja, precis.
Istället för att göra det man tycker man borde göra som utomstående, så tycker man att man borde säga ifrån eller skrika eller
springa iväg.
Ja,
ja, precis. Fight and flight reaktionen. Ja, men den är utslagen.
Ja.
Så att man kan också säga att medlemmarna i den här miljön, de befinner sig i någonting som påminner om ett gisslandrama.
Mm.
Där man, det som kallas Stockholmssyndromet,
ja,
att man tyr sig till den man är rädd för.
Mm.
Man tyr sig till den som har våldsmonopolet i en bakvänd överlevnadsreaktion.
Ja.
Jag kan ta ett sista exempel på normaliseringsprocessen. Det här gäller också målsägare nummer 3.
Mm.
Och det här kan man läsa på sidan 217 i polisens förundersökningsprotokoll. Kvinnan berättade då, jag stod i badrummet och tänkte att det skulle fotograferas, alltså skadorna. Men det var ju mitt fel. Det var ju jag som skadat den kvinnliga ledaren, förstört hennes resa. Det fanns inte i mitt huvud att hon gjort fel. Det hade ju visat sig att jag var ond. Det var ju nu jag bestämde mig för att ta livet av mig. 6 års kamp för att visa att jag verkligen älskade henne. Så hårt arbete, så mycket kärlek, så mycket pengar jag lagt ner. Men jag är ond, jag skäms, kan aldrig mer visa mig för någon. En Judas, en skamfläck för mänskligheten.
Mm. Ja, de orden får stå för sig själva, för de är så, man behöver inte lägga till så mycket. De säger ju väldigt mycket, det är fruktansvärt. Hur en människa blivit driven så långt att man hamnar i de här tankarna. Det är fruktansvärt.
Hon befann sig då dessutom utomlands på en annan kontinent och hade inte sin familj i närheten utan var utlämnad på det sättet.
Mm. Men det är också, jag tänker det här, det är intressant det här att man skäms så mycket för någonting som borde vara så självklart fel. Som man tycker att man borde direkt gå och berätta att någon har gjort mot mig, och ändå gömmer man det. Och det återkommer ju också, inte bara i den här historien utan i den mänskliga historien.
Det är som en av dina vänner i församlingen, en före detta medlem, har sagt att hon önskar att jag kan förklara. Hon önskat att jag skulle förklara att människor måste förstå att Knutby inte går att förstå.
Mm.
Alltså att med det normala tänkandet när man lever nu ute i ett demokratiskt samhälle, så blir man som medlem obegriplig även för sig själv.
Mm. Ja, ja, verkligen. Det är bra ord på det. Man blir obegriplig för sig själv. Det kan jag intyga.
Jag tänkte det. Jag antydde ju också när jag var i de här åren utomlands under min utbildning i Schweiz, att när jag blev utsatt för de här farliga situationerna med hot och kränkningar och så vidare, att jag la på mig själv skulden.
Mm.
Jag hade öppnat mitt innersta, som man gör i en sån här psykoanalytisk process, och när de visste mitt innersta och vände det emot mig, så gjorde jag det också i någon slags instämmande. Så jag började också tänka, vad är det för fel på mig som gör att de inte respekterar mig? Jag är inte värd respekt av de som får lära känna den jag verkligen är.
Mm.
Och det här liksom, när man vänder och introjicerar. Istället för, man brukar prata om projektioner, den som sa att han var liksom, att man pekar ut på andra nackdelar och sämre sidor man i själva verket själv dras med.
Mm.
Men man kan också introjicera, det är det man ser i mobbningssituationer till exempel, att den som blir utsatt börjar samtycka med gruppen. Det var ju det som hände barnflickan i Knutby också.
Mm.
Hon började också samtycka med hur församlingen och ledarna bara förintade henne, och till sist var hon också självförintad.
Mm.
Jag tänker att Får jag läsa för dig, när vi pratar om det här så tänker jag på en bok. Det är Claes Bäckström, den här konstnären. Han gjorde otroligt känsliga bilder, de flesta i svartvitt som jag har sett i alla fall. I tusch, kanske i andra, med andra material också. Men han skrev, han har gått bort nu, men han skrev en bok som hette en självbiografi, En förtjusande ung man.
Mm.
Där berättade han om ett övergrepp, han var utsatt, en våldtäkt när han var nog kanske 6-7 år.
Mm.
Han uttrycker någonting där som jag känner igen och som jag tror alla känner igen som har varit med om det här. Alltså att när ett barn utsätts för det här ultimata traumat, varför berättar inte barnet?
Mm.
Den här pojken växte upp utan pappa. Med sin mamma och sina morföräldrars familj. Och han är ute och går vid en väg inte så långt från hemmet, nära en skogsparti. Och så kommer en kille på cykel eller moped och bara stannar och rycker in den här pojken i skogen och våldtar honom. Och sen beskriver han, och nu citerar jag från sidan 107-8 i den här boken. Han dödade mig inte, men när jag traskade vägen hem i det intensiva ljuset från en vit himmel var det dött inom mig. Jag grät inte. Jag kände bara apati. Så mycket hade redan hänt och jag var inte förvånad över vad han hade gjort med mig. Han hade säkert sett på mig hur det var ställt hemma. Och så fick man göra med en sån som jag. Hade det hänt hade han vågat om jag hade haft en far. Ett visste jag. Ingen skulle få veta. Att berätta, bli utlämnad, få allas ögon riktade på mig. Och de som redan var hemma, vad skulle de säga? Nej, det klarade jag aldrig av. Det skulle inte bli något kvar av mig.
Det är otroligt starka ord.
Ja, det är det.
Mm.
Och det är tystnaden som kommer av sig själv.
Mm.
Så här får man göra med en sån som jag.
Mm.
Jag tror att det är så många av de misshandlade som vi kommer att möta i rättegången kände.
Mm.
Så här får man göra med en sån som jag.
Mm. Ska vi stanna där idag? Eller vad? Känns som att det blev nästan ett naturligt avslut med den starka, de starka orden.
Men då gör vi det.
Mm.
Och sen hoppas vi att de som vi får träffa vid rättegången mår bra idag.
Mm.
Och har återhämtat sig. Och jag tror som sagt det var bra att det fick ta så här lång tid. Det blev ju en fördröjning. De hade inte tid vid tingsrätten.
Mm.
Utan vi har väntat och vi har väntat. Mm. Men det kan ha varit läkande för många.
Ja.
När man ska återses. Ja. Återse varandra.
Mm. Och jag hoppas verkligen att de som kommer dit kommer få sin upprättelse på åtminstone något sätt. Full upprättelse kanske man aldrig kan få, men åtminstone från samhällets sida.
Att det blir ett klarläggande.
Ja. Ja.
Mm.
Tack för idag, Ingmar.
Tack, Emma.
Jag vill också tillägga att vi har tagit kontakt med den kvinnliga ledarens advokat för att ge henne möjlighet att möta det som sägs i podden, och vi har inte fått något svar. Vi har också tagit kontakt med pastor nummer ett, advokat, och även haft kontakt med pastor ett själv. Och han har så offentligt gått ut nu med ett brev som han har skrivit där han ber om förlåtelse för det han har gjort. Han tar på sig ansvar för det han har gjort. Han beskriver själv församlingen som en sekt. Och det brevet har skickats ett antal tidningar och även publicerats i bland annat Expressen och tidningen Dagen. Och vi har också lagt ut det på vår Facebook-sida där man kan läsa det brevet i sin helhet. Och det är viktigt att det läggs till i det här eftersom vi har gett möjligheten att bemöta det, vilket han har valt att göra på det här sättet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.